Bäst utan boll podcast. Okej, varmt välkomna till avsnitt nummer 1. Och jag som hälsar er välkommen heter Daniel Pettersson och vid min sida har jag...
Mårten Pannfors sitter här och tittar på dig i ett fint litet rum som vi sitter i och spelar in.
Ja, vi sitter inte i din källare just nu.
Nej, vi dricker kaffe också. Vi försöker hänga med lite i podcast-trenderna.
Ja, vi har hört att det är så man gör. Men vi sitter alltså på John Bauer-gymnasiet i Linköping och får professionell hjälp här med att spela in det här första avsnittet.
Vilket kanske kan behövas. Vi får se hur det går.
Lite kort presentation av oss själva här då först. Daniel Pettersson heter jag sagt och för den observante så känner jag kanske igen min röst då. Jag har tidigare hört mig i webbsändningarna. De har jag även gjort med din, Mårten.
Ja, jag har fått sitta bredvid och spy lite galla hit och vänster och höger och det tycker jag om. Så vi brukar sitta där och göra det.
Vi har ju inte bara varit i webbsändningar. Man kan ju tro det nästan. Vi har varit ganska osynliga när det har varit som själva innebandyspelandet egentligen. Då. Men både vi har ju ett förflutet både som spelare och jag har även varit tränare det året som vi vann Division 1 och även första året i Superligan. Och då var du även med i laget, Mårten.
Ja, precis. Jag har ju spelat i Superliga med Linköping och Färjestaden när det begav sig. Och som sagt, sen har vi spelat för länge sedan när innebandy var unga. Inte riktigt så illa kanske, men vi spelade tillsammans för många år sedan.
På den tiden man gjorde golvsorro.
Ja, det är i och för sig hett igen när jag sett. Det finns någon U19-kille som håller på med det. Så det allt går i cykler.
Den här sändningen heter alltså Bäst utan boll. Varför gör den det för?
Ja, det finns ju en liten anekdot bakom det där. Och det är ju så att varken du eller Daniel när vi spelade och var aktiva så vi kanske inte var kända som några bollvirtuoser direkt utan vi gjorde de andra bitarna som också är viktiga, tycker jag i alla fall. Och sen var det ju en tv-sändning där Conny Westerlund, efter att jag hade lyckats missa ett friläge och lagt bollen i hörn, sedvanligt, att då kommenterade han att jag kanske inte borde ha så mycket boll. Att jag helt enkelt var bäst utan boll. Och det är ju lite där det kommer ifrån.
Var fick han det ifrån då?
Ja, det är väl dig, Daniel, till att börja med. Jag vet inte om folk tänker på det här så mycket, men det är ju faktiskt så att Conny Westerlund sitter ju inte och kuskar runt till alla innebandyarenor runt i Sverige. Så han har ju faktiskt inte sett alla spelare kanske. Han kanske inte har jättekoll på alla, utan det han gör då är ju att ringa upp till tränarna i lagen och be dem lite små kommentarer om spelarna. Och den här kommentaren kom ju då via Stefan Hedlund som var tränare och via dig då som ni delade på ansvaret. Så där har väl du ditt ansvar, eller?
Ja, jag är väl inte helt oskyldig där. Det är lite kul det här, för att om man sitter och kollar på en sändning framöver, ni som lyssnar på det här, och så undrar ni, var fick de den där informationen ifrån? Då är det alltså nästan alltid tränaren informationen kommit ifrån.
Ja, det kan man nog anta. I alla fall de här mindre kända spelarna som jag antar att jag fick ställa mig in bland. Att där kanske han inte har så koll. Men det var ju också även lite roligt. För Stefan Hedlund kom ju fram till mig lite senare. Några veckor senare. Och var lite så här ångerfull. Och tänkte att det här kanske Mårten har tagit illa vid sig av. Att, fast så resonerar inte jag. Utan bäst utan boll. Om man dissekerar det uttrycket lite. Tänk på hur ofta en innebandyspelare har boll när han spelar. Säg att det kanske är en tiondel i bästa fall. Då är alltså bäst 9/10 av tiden jag spelar innebandy. Jag tycker att det är ganska positivt.
Det kanske var det finaste någon har sagt till dig någonsin.
Ja, det är väl det lilla jag bär med mig från min långa innebandykarriär kan man säga.
Vi tänkte så här, vi vet inte riktigt själva formatet på det här första gången. Så att det vi har tänkt göra egentligen i vårt första program här, det är att dissekera lite hur vi tippade Superligan för säsongen började. Och då kan det någon tycka så här, ha, det här var ju en efterhandskonstruktion, det här kom ni på nu. Nej, man kan helt enkelt gå in på Twitter och hitta det här. Och vi är så att man vill ställa frågor till oss framöver beträffande de här sändningarna, så använder ni hashtaggen BUP-podcast, BUP-podcast. Och så kan ni ställa frågor till oss. Den hittar oss även på Twitter med D_Pettersson, eller vad heter du på Twitter?
Skumdum.
Fantastiskt. SSL då, vi tippade ju den förra säsongen, både du och jag, och vi tänkte att vi skulle ställa oss själva mot väggen lite och ifrågasätta varför vi tippade som vi gjorde.
Ja, alltså nu har det gått en bit av säsongen så nu kan man ändå se lite trender och man ska väl fortfarande vara lite försiktig med att säga för mycket, men visst, vi kan ju titta lite och se vad som har hänt.
Är det så att man vill se exakt hur vi tippade hela här, om man inte har tillgång till Twitter, så kan man gå in och se det här sen på en hemsida. Vi gör en riktig cliffhanger, vi säger den i slutet. Tänkte börja med, Mårten, till dig då. Du tippade AIK som fyra i tabellen. Hur känns det nu?
Ja, med inte facit i hand, men så här långt så ser det inte så bra ut. Jag kan ju säga lite hur jag resonerar där. Det jag känner är att det finns ju väldigt många lag som man kan se kommer hamna i en strid om den sista slutspelsplatsen. Jag vet inte om du håller med om det.
Mm, jo, absolut.
Så när jag väl satt ihop den här tabellen så försökte man ju pussla ihop det. Och då såg jag kände inte att AIK var ett av de lagen. Utan antingen kände jag att AIK kommer hamna i de här minst, ja, de väldigt tråkiga platserna där precis bakom. Eller så kommer de hamna högre upp, och då var jag tvungen att ta ställning till det. Och det jag kände var väl att AIK, för de gick ju i princip allt fel förra året. Och någon slags potential finns det där. Så det var ju i och för sig en liten chansning. Men jag kände att antingen blir det som där de är nu, eller så har de chansen att ta sig högre upp.
Vad har saknats i år då i AIK?
Ja, alltså det är ganska tydligt. Det kan man ju titta på tabellen. Det är lite intressant det där, för de har ju en ny tränare i Janne Gustafsson där. Jag brukar säga Gunnarsson, men han heter Gustafsson. Det blir så pinsamt om jag säger fel. Men Gunnarsson eller Gustafsson heter han. Som gick ut innan säsongen och sa att AIK redan hade ett väldigt stabilt försvarsspel. Och att de skulle inte rucka på det. Utan det han ska göra är då att få igång anfallsspelet. Och även utveckla de talangfulla spelarna, för det är en gammal U19-coach. Och då kan vi ju se på hur det har sett ut hittills. De har alltså gjort i snitt 3 mål framåt. Var jag ungefär.
Ja, de har gjort 24 mål på 8 matcher. Så att,
ja, precis. Och det är ju fullständigt katastrofalt. Så om man ska titta på det. Uppenbarligen finns det ett starkt försvarsspel. Så vi ska hylla de här Karl-Johan Nilsson och Lorendal som jag antar sköter det här. Men Janne Gustafsson, så här långt i säsongen, är den tränare som har gjort det största fiaskot. För han har ju tydligt sagt att det är offensiven jag ska rätta till. Och den fungerar ju inte alls.
Om vi stannar lite vid AIK också. Det, alltså så fort man tar upp AIK så berör det ju på något sätt. Det är ändå ett namn som det står för någonting ändå. Det är inte bara innebandy, utan det är ju det är ett känt varumärke. Visar man ett AIK-emblem för någon så vet de flesta ändå vad det är. Det jag kan tycka som är lite intressant med AIK är att de här gamla AIK-erna som man tyckte var AIK, de finns ju i princip inte kvar där.
Nej, det är ju Lorendal som inte är, och sen plockar de ju in några förra säsongen, men stommen ser ju annorlunda ut helt klart.
Man vill ju ha de här lite hetsiga, så jag tänker Kristoffer Kranberg och bland även Schmidt fanns ju med förut också. Jag har ju aldrig sett en person så taggad på en uppvärmning. Det är ju Joel Karnebjörk under matcherna, fast han var så före matcherna också.
Ja, numera gör de ju snarare så att Kim Nilsson var inte ens med på uppvärmningen när vi mötte dem förra året. Så de kör en helt annan approach.
Ja, det är någonting helt nytt där, ja. Ja. Och de hade ju även lite andra mer karaktärer. Jag tänker ändå Gide, han var ju ändå en stor profil utåt. Och
Conny Westerlund.
Ja, precis. Som inte var helt rumsren på plan. Det fanns lite sådana personer att verkligen störa sig på. Det var personer med stort AIK-hjärta. Och de personerna i dagsläget, vilka är det i AIK?
Ja, just de finns ju inte. Men de har ju en stomme bestående av de här Karl-Johan Nilsson, Kim Nilsson, Patrik Åhman och så vidare. Lorendal som är duktiga innebandyspelare. Men det antar jag att du menar är att de är inte alls samma typer.
Det är inte så färgstarkt?
Nej, och om det är AIK-andan som ska leva vidare på det sättet så har de ju hamnat väldigt snett, antar jag.
Deras största stjärna då? I dagsläget, Kim Nilsson.
Ja, det är ju en gudabenåda innebandyspelare. Jag hade väl förmånen, ska man väl kalla det, att få spela med honom ganska många år i Färjestaden. Vi spelade i samma kedja. Och jag vet ju, han är ännu bättre nu naturligtvis, men jag vet ju vad han är kapabel till på planen. Sen är ju inte han någon som man vill sätta fram en intervjumick till och få något spännande utav. För det har han inte riktigt i sig. Jag säger inte det som någon kritik eller något. Jag säger bara att det där är inte Kim Nilsson.
Och då har han ändå, du och jag har pratat om det här förut lite, vet jag, i någon sammanhang, att han har ju ändå fått det här rätt bra serverat. Jag tror få människor i någonsin framöver som kommer få en lika stor räkmacka in till att bli en superstar?
Oh ja, alltså som innebandy ser ut, vi har ett medium i princip på innebandymagasinet. Jag var ju med på resan upp när Färjestaden gick upp då, 2007, när Kim kom där och han var en stor talang. Han har gjort 90 poäng i division 1. Och där började de den här kampanjen då, att han skulle bli Gides efterträdare. För det var ju i slutet av Gides karriär. Och det här löser igenom i allting. Det var reportage hela tiden mellan de två. Alltså jag vet inte hur många jag läste, som sagt, jag var ju nära in på det. Och det kröntes ju då av att han vann det här årets rookiepriset det året. Vilket i mina ögon var helt absurt, för han var inte topp 5 i Färjestaden det året. Och så var det helt enkelt. Alltså han gjorde 30 poäng. Men det var ju för att han spelade. Han tog alla straffar och så vidare. Han var inte dålig, men han skulle inte haft det priset. Men det bestämdes ju i juni.
Du menar att det var förbestämt, att det här var redan...
Ja, alltså det är den känslan jag har haft hela tiden. Att för de ville så... Innebandyn behövde en kronprins till Gide. Och det tror jag alla var överens om. Och då kom Kim Nilsson. Och innebandymagasinet såg sin chans. Och där tappade vi 3-4 år av media. Alltså median, de har inget intresse av sånt som Kim Nilsson. För han har inte något kul att säga.
Och då har de ändå försökt att medieträna honom i ganska många år. Både via landslaget och antagligen fortsatt via AIK också, antar jag.
Ja, alltså mediatränaren är han numera. Han pratar ju till och med stockholmska, så den biten klarar inte. Man måste det finns ju profiler i svensk innebandy. Som Micke Karlsson, Martin Karlsson, som vill säga saker och får någon chansen. Julkinen finns ju också där. Så det, framförallt skulle man ju ha en sån som Gide, som både hade något att säga och intelligensen att säga det på rätt sätt. Alltså man måste även lägga fram det på sättet. Han har varit med länge, så han är ju medieräv liksom. Så det är det man hade velat ha, men det är svårt att hitta.
Mm. Nog om AIK kanske nu då?
Ja. Ska vi ta Helsingborg? Att det är kul.
Tack för den. Ja.
Ja, du placerade ju Helsingborg på en femte plats. Och det ser ju inte heller så bra ut i dagsläget.
Nej, jag fick hybris helt enkelt. Jag tänkte faktiskt så här, det är faktiskt lite likt det resonemanget du hade med AIK, utan när jag gjorde det här så var det ett lag över er plötsligt. Och det var Helsingborg, och sen så kände jag, vart ska jag få in dem här, var kommer de hamna? Och då har jag konsekvent tippat dem ganska högt under ganska många år nu, och tänkte att de förlorar ju ganska många spelare till det här året, de förlorar ju både målvakter och backar framförallt, och de förlorar lite framåt också, men... Det såg inte allt för ljus, tyckte jag inte på de linjerna. Och då tänkte jag för mig själv att de personer som försvann var personer som nog tog rätt mycket energi från laget till Helsingborg. Och att de på något sätt skulle sluta leden med att de försvann och verkligen gå tillbaka till grunderna. Och ja, på så sätt, de har ju ändå, det finns en hel del kompetens i laget. Jag menar, de har den första femma som är riktigt, riktigt bra innebandyspelare, tycker jag. Och då tänkte jag att ja, men nu för att kommer jag sätta de här lågt i år, då kommer de vinna SM-guld, det är ingen snack om saken. Så att, jag sätter dem ändå, de kommer inte komma topp 4, men jag tror de kommer överraska lite i år då, med tanke på hur, med mitt resonemang då, så att jag sätter dem femma ändå, men jag är väl inte helt nöjd.
Det intressanta är att du är ju långt ifrån ensam om att resonera så här, uppenbarligen. För om man sett på det tips som har funnits, så har ju Helsingborg legat 4-5 i princip i alla som jag har sett.
Ja.
Och jag undrar lite, hur hände det?
Ja, jag vet inte fasken alltså egentligen. För att tittar man på vad, som sagt, spelarna som försvann och vad de har ersatt det med. Vi kan ju ta till exempel då att det var ju en stort frågetecken kring målvaktsfrågan i Helsingborg. Och det har ju inte blivit ett mindre frågetecken nu.
Nej, det är väl det minsta vi kan säga. Det är lite intressant att när de värvade Toivonemi där, så var ju han världens bästa målvakt.
Ja.
Och nu gör de ju samma sak. Det både du och jag har hört om den här David Rytic, man ser ju inte dem så mycket, det är inte, alltså man kan inte säga så mycket om det.
Jag har sett en match, då står han inte.
Precis. Nej, men vad jag förstått så gjorde han ju en bra bronsmatch i VM 2010. Och sen har han stått i SSV och tagit dem till final, vilket kanske inte är en jättebedrift. SSV har varit final sedan 1814 någon gång ungefär.
Ungefär, ja.
Och vad jag har hört så var han inte så där jättebra.
Nej, det känns som man kom till Helsingborg på lite lösa boliner, så att säga. Att man, Man tänkte att okej, om man vunnit som sagt finska ligan och att man är finska landslaget, då är nog det här en grymt bra målvakt. Och sen vart han ju upphöjt till skyarna, så att det gick ju även jag på lite och tänkte att men han kanske är ganska, det här är nog en rätt bra målvakt, och det kanske han är, men jag har inte sett det än bara. Han får ju inte
ens
stå.
Man får utgå från vad man hört lite inifrån och sådär, och visst, jag har hört lite tveksamma saker om honom. Men skitsamma, han kanske är duktig, men det intressanta här är ju också, vem utser världens bästa spelare? Innebandymagasinet tillsammans med förbundskaptenen.
Du har en liten nagel i ögat i innebandymagasinet.
Det är en konspirationsteori det här.
Du har ingenting med att göra med konsekventa tvåorna du har rullat in genom åren.
Ja, det är ju alldeles för höga betyg. Så det är det jag byggt min innebandykarriär på. Nej, men det är intressant att de hade honom som sjua då. Och sen, då är ju han världens bästa målvakt. För jag antar att det är därifrån det är. För han var sjua på världens bästa spelare, tror jag.
Okay.
Jag vet inte om det finns någon extra för målvakt där.
Jag vet inte heller, men han kom ju även alltså överhuvudtaget när man har rankat nyförvärven för året, så har det ju varit en, han är ju uppskriven som enormt bra.
Ja, men det utgår ju därifrån. Ja. Eftersom innebandymagasinet har sagt att han är så här bra och sen värvar Helsingborg honom, då tänker innebandymagasinet, ja han är ju jättebra, för det har ju vi sagt. Det blir ju lite märkligt. Ja, vi ska väl låta honom få komma in i det här. Jag tror fortfarande det är en bra målvakt, men det är ju så att det finns ju 8 lag i innebandy Sverige som tycker att deras målvakt, svenska målvakt, är världens bästa.
Ja, absolut, så är det ju. Men det är ändå, vi har ju inte hört att han är skadad, och är det så att han är skadad så får vi väl kanske ta tillbaka lite här, men annars är det ju en kille från Ängelholm som har stått.
Ja.
Det är inget ont om honom heller, men han är inte med på någon lista på topp 10 i världen direkt.
Nej, och även som han Ljunggren här. Det är också lite intressant, för det är ju alla innebandyexperter i Sverige verkar ha varit före detta U19-förbundskaptenen. Så då har ju de sett honom i U19 och tycker att där lekte han med sina 19-åriga motståndare.
Ja.
Men då kanske man ska låta honom mogna in lite. Men det blir också samma sak, att den här killen ska gå in och vara bäst i Sverige på första minuten.
Mm.
Så det jag kan säga att jag tycker väldigt synd om Kent Göransson. För med den truppen han har och de förväntningarna på sig, så har han i princip ett omöjligt uppdrag, säger jag.
Vi var ju på AIK innan att de hade gjort bara 24 mål. Vet du hur många Helsingborg har gjort?
Nej.
Du får gissa.
Jag vet inte. Jag kommer ihåg att de inte gjorde så många i premiären i alla fall.
25.
Ja, men då är det mycket bättre.
Ja, jag menar det. Vi går vidare lite av tippning. Så vi kommer inte redogöra för hela tabellen här nu, utan det får ni ta en kik sen på en hemsida som vi vägrar säga förrän i slutet på programmet. Så att ni blir tvingade att lyssna kvar här. Du tippade ju nykomlingen Karlstad på 12:e plats. Ja, vi går vidare då med Karlstad. Du tippade dem på 12:e plats i tabellen, och där är du nog ganska ensam om på ett sätt, för att de flesta tippar att de åker käpprätt ur den här serien.
Ja, det är möjligt. Alla är väl ganska överens om att det finns 3 lag där nere som inte riktigt är på samma nivå som andra lagen, och det är Jönköping och Mullsjö och Karlstad. Och ja, jag gjorde det vart väl någon avvägning där. Som sagt, jag sa det i någon webbsändning här. Daniel Ahl, deras lagkapten, var till skada.
Mm.
Och det är ju i mitt tycke deras bästa innebandyspelare. Nu var det några år sedan jag mötte dem och såg dem. Så där då, dessutom lagkapten då. Så hade jag vetat att han skulle försvinna, så hade jag antagligen tippat dem sist. Så det är ungefär den skillnaden jag tycker det är på de lagen. Det är väl svårt. Jag vet inte om du håller med det.
Ja, jag tippade dem ju sist. Så tror jag i alla fall. Jag har inte minst helt fel. Jag tror jag tippade dem sist. Jo. Ja. Men ja, alltså det är alltid svårt där med nykomlingar, för att många gör ju, det finns liksom 2 läger på något sätt. Antingen gör man den här Granlo-grejen att man chockar alla. Vi gjorde ju så lite i Linköping med, kanske inte lika tydligt som Granlo, men ändå att man, vad är det här för någonting? De här vinner ju faktiskt matcher. Eller så hamnar man i det här så som Karlstad har gjort nu, att man börjar med att kamma noll nästan, och sen så lyckas man. De kommer ju ta sina poäng, några stycken givetvis.
Ja, nej, alltså som sagt, deras chans just nu är ju att Jönköping och Mullsjö fortsätter förlora, känns det lite som. Att, för det är ett av de lagen kommer klara sig kvar.
Mm.
Och det, nu, då vann ju mot Mullsjö borta, och den är ju faktiskt rätt viktig.
Den är oerhört viktig för dem. En liten parentes var, jag tror aldrig vi har fått så mycket kommentarer. Vi brukar inte få sådär 300 kommentarer, kan jag säga, på webbsändningarna, men Karlstad gillade inte alls oss.
Nej, nu såg vi ju den matchen där de kanske inte gjorde sin säsongens bästa insats också.
Ja.
Och det, jag tror det sved både inifrån och sen det vi spädde på utifrån.
Ja, det var som vi gnuggade in det riktigt ordentligt där.
Ja, men det är lite vårt jobb.
kan man säga. Ska vi lämna Karlstad? Kan du nämna fem spelare i Karlstad?
Ja, Colling och Colling.
Bra, då låter vi det... Det får räcka så att säga om Karlstad. Vi har ett lag till kvar här som vi ska tala lite om. Storvreta. De tippade jag etta.
Mm, jag är lite fundersam hur du resonerar.
Väldigt enkelt. De har behållit hela truppen och man kryddade det med ett antal värvningar, bland annat då Rasmus Sundstedt och de fick in från Täby också Kristoffer Svensson, som ändå är en bra TD5-spelare som fyller en klar funktion tycker jag. Och sen har de framförallt behållit allt.
Ja, det har de ju för sig gjort, fast de har ju bytt på en annan viktig position som du inte valde att...
Jag valde, det var inte medvetet.
Nej. Magnus Edlund har ju kommit in.
Ja.
Och då, ja, dels den biten och sen även det här att de är ju, det är ju slutspelet de satsar på, så jag är lite tveksam till att de är så intresserade av serien och så.
Det blir ju så, först vann de Champions Cup och då lägger de fokus på det här, för ändå en titel och det titlar man jagar, så, och det har de ju vunnit nu, så nu kan de väl ladda om lite, så nu får de väl, det blir en annan fas för dem än vad det är för de andra lagen uppenbarligen då med nu. Sen så vill ju de givetvis, topp 4 kommer de ju komma, det är ju inget snack, men jag satte dem ändå som etta för jag tänkte att med den här truppen, och jag tänkte ändå att Gärdlund skulle bli en liten injektion för spelarna. Nu kanske jag inte riktigt har sett det så. Och faktum är att jag nog faktiskt inte riktigt sett någon stor skillnad heller. För första femman, vad ska man säga till dem i Storvreta?
Ja, jag tror det är just det som är problemet. Jag tror inte att de vill höra så mycket heller. Och varför skulle de? Alltså det är ju så att Mika Konen är ju tränare för den femman. Så är det ju.
Ja.
Och... andra femman har ju faktiskt gått bättre. Då har de fått in Sundstedt. Holtz producerar ju och så vidare.
Ja.
Men första femman har ju stora problem.
Ja, och alltså de sista matcherna som jag har sett med Vreta nu, så det största frågetecknet, det har nog varit Konen själv.
Ja, det kan jag absolut hålla med om. Mats Samuelsson har inte varit jättebra heller kanske.
Nej, och det är klart. Om vi tänker VM då, så... Om vi säger att Mattias Samuelsson är dålig och att Kån är dålig, så det är ju en klar vinst för Sverige så att säga.
Ja, och så är det ju. Alltså, det är ju. Det säger de ju till leda typ i tv-serierna, men man bedömer ju de här spelarna efter lite andra kriterier såklart. Men Kånen har inte varit bra liksom. Så det är ju något som inte riktigt stämmer, men det känns som att de har tid på sig att lösa det, men ja, det är en intressant situation.
Så när det är ju den här dyraste värvningen i svensk innebandyhistoria, Sundstedt då, som vi, det här har vi diskuterat förut ganska mycket i, men jag tänkte vi ska ändå prata lite om det. Men det är intressant att han värvas från Täby. Överhuvudtaget den siffran då är ju intressant, för det är ju inte så att man ökade några procent mot tidigare värvning, utan det här var ju en skyhög prislapp givetvis. Och kommer in med enorma förväntningar, i alla fall utifrån sett.
Ja, absolut.
Och då har han i Täby spelat i första, andra, tredje, femman, powerplay, boxplay. Ja, alltså han har ju spelat överallt som han själv vill. Och med den speltiden och med hans kapacitet, att han passar in på ett bra sätt i Täby med att han kunde... Han har ju en väldigt speciell spelstil ändå, Sundstedt, tycker jag.
Ja, han verkar lite speciell överlag. Alltså han är lite sådär Täby-aktig.
Ja, om vi ska fortsätta att gå på den myten om Täby också. Så.
vi kör bara.
Och sen så kommer han då in till Vreta där det är raka motsatsen givetvis, och där han inte kommer få han kommer liksom inte få överhuvudtaget förutsättningarna att producera så mycket poäng. Och är det någonting man mäts på i hans position, så är det ju poäng.
Absolut.
Och det blir ju svårt för honom direkt då. Visst, nu har han lirat lite powerplay. Sista matchen till exempel var ju en man skadad här, och då spelar han powerplay. Det kommer han nog göra annars också, men...
Det är lite intressant att han börjar producera nu. Eller ja.
Ja, han hade en annan omgivning. Hade.
Ja, precis. Och antagligen lite mer speltid också.
Ja.
Och då men, small det till rätt bra.
Men det är som sagt, det ska vara intressant att höra vad som är sagt i Sundstedt. Vad är han värvad för? Vad är hans roll i Storvreta?
Ja, absolut. Sen är det ju även att i landslaget så spelar ju både Mats Samuelsson och Rasmus Sundstedt i den här brunkfemman den tredje. Alltså, de måste ju fundera lite på vad har hänt med oss liksom. När vart vi de här spelarna? ska inte jag göra mål och såna här roliga grejer? Nej, jag ska till och springa runt och mosa folk med Henke Olsson till höger om mig. Så de måste ju fundera lite på vad det är som händer.
Ja.
Framförallt Rasmus då, som han vet ju också sin prislapp.
Ja. Och det var en snygg övergång måste jag säga. Du nämnde landslaget och det hugger jag på direkt. Om vi ska snacka lite landslaget, det går inte att komma från, det är inte långt kvar till VM nu. Och det är ju varit, alltså de fick ju nästan lägga ner Twitter när Vara släppte landslagstrupperna. Eller redan innan, eftersom egentligen så släpps den ut till media en dag och en vecka innan släpps den till innebandyvärlden.
Ja, precis. Man har ju sina ingångar liksom, så man vet ju ungefär hur det ser ut.
Ja, om vi börjar med truppen då. Och som, ja. Du, jag vet att du vill snacka lite om VAR också, men du får börja med truppen.
Ja, alltså det är svårt, det är ju lite svårt att börja den vända, men alltså det finns ju, som sagt, Sverige kommer gå på 2-5-er rätt mycket. Det är en match som gäller, alla vet det där. Det är de vanliga innebandyklistrarna liksom.
Men tror du de kommer gå på 3? Kommer de inte gå 3, sa jag? 2 menar jag. Kommer de gå på 2 från början, tror du?
Nej, det tror jag inte. Men de har material för en bra tredje femma som kan tycka liksom. Så jag tror fortfarande att Sverige kommer vinna VM mest baserat på att de finländska spelarna håller på att bli gamla. Alltså, så det tror jag inte är ett problem. Men jag har väldigt stora bekymmer med hur truppen har satts ihop och vad det beror på.
Ja. Och är det någon spelare någonting du vill snacka om innan vi dissekerar det andra lite då?
Nej, men vi kan väl börja med det och så kan vi komma in på de här spelarna som både du och jag tycker borde ha.
Ja, men om vi tar landslagstruppen och Vara då. Om jag bara lägger ut en lös boll om det, vad säger du om det?
Ja, det är väldigt intressant det här med Vara, för Sverige har förlorat 2 raka VM-finaler. 2006 så vann de ju på grund av den här gamla Peik Salminen-incidenten, kommer du ihåg, när han drog i håret.
Precis.
Och det var det som avgjorde, så tajt var det. Och 2008 så förlorade vi i princip finalen på 2 dumma utvisningar i tredje, för då ledde vi med 2 mål, tror jag, var det inte så? Och sen Kim och Kramberg tog varsin där.
Jag kommer inte ihåg vad det stod faktiskt.
Ja, men det var ungefär så.
Sen har du pluggat på det här innan? Ja, eller ruskigt påläst i pustet?
Ja, det borde skaffa mig ett litet liv kanske. Alltså det var ju lika tajt då. Men nu var ju Finland mycket bättre sist. Men det är inte så konstigt om man tittar på hur lagen sett ut. För om du kollar på Finlands spelare så var alla på toppen. Medan Sverige, de här Johan Samuelsson, Rasmus Stenström, Kim Nilsson inte var klara.
Nej.
Det är så enkelt det är ju liksom. Finland hade ett mycket bättre lag. Och så är det inte längre. Men alla får panik och tänker att Finland, de har ju kommit på något som inte vi vet. Vi måste ändra allt. Vi måste ha ett nytt spel. Vi måste ta in Jan-Erik Vara. Så då kommer han in, kanske inte bara som en förbundskapten utan som en frälsare liksom, som ska berätta hur vi ska spela innebandy och vilka spelartyper som ska vara med på ett sånt spel.
Mm. Och vilka ska vara med då, tycker han?
Ja, som sagt, du hade tankar där med att han hade ändrat...
Ja, alltså, jag fick för mig i början att det var ett himla prat om fart. Och det, alltså, det minns jag ganska tydligt, att det skulle vara fart i spelet. Fart, fart, fart.
Absolut.
Och det var lite så när det byggt damernas också, att det skulle vara mycket fart. Så att vi har varit för uppställt innan, nu ska det vara fart.
Ja, så blev det därför han har tagit in sådana som Johannes Larsson tänker, för det är ju hans absoluta styrka.
Ja, men sen så kände jag plötsligt att det svängde lite. För sen när man började ifrågasätta vissa uttagningar, då vill han ha folk som har varit med förut. När det blåser hårt där på toppen och det ska avgöras. De killarna måste med också.
Ja, och även att man vill ha stora, tunga spelare som gör det jobbigt för Finland.
Ja.
Hörde man mycket om.
Och då har man ju helt plötsligt både äpplen och päron i påsen, känner jag. Och man har blandat om ganska rejält. Att vad vill han... Alltså, vad är tydligheten kring vilka som ska vara med och vad är det han vill egentligen med landslaget?
Ja, och dessutom så går han in och säger inför det EFT att vi tittar även inför kommande VM.
Ja.
Med 1,5 månad kvar till VM. Jag tänkte att det kanske inte är läge för det, eller?
Nej, jag vill ju gärna vinna det som kommer nu.
Ja, jag känner lite att det är det som är hans uppgift.
Ja, och då blir det ju intressant med några av spelarna som är med givetvis, för att inget... Alltså alla spelare som är med i landslagstruppen nu är givetvis bra innebandyspelare, annars är man ju inte med där. Men nu handlar det mer om, är det de bästa spelarna som är med verkligen?
Ja.
Och då så kan man ju titta lite på, alltså helt ärligt så, de skrattar ju åt oss lite från Finlands håll.
Ja, jag såg en tweet av Niklas Gide som var helt förbluffad när han såg att Magnus Svensson inte var uttagen exempel.
Ja.
Och de har ju spelat lite ihop, vet lite vad han kan.
De hade ju en extra insatt bastufest. Landslaget i Finland, när de hörde att Svensson inte var med. Nu är det klart, sa de.
Är det här sant eller hittar du på? Jag vet aldrig riktigt. Nej, men det är väldigt intressant. Jag ser framför mig ett scenario. Alltså, Svensson kanske inte platsar på 2-5 längre. Det är ju en sak i det hela. Och sen vill han ha en tredje femma som är mer defensivt lagd då. Och där kanske han inte ska spela. Men jag tänker med ett scenario där det är en period kvar i den enda matchen som är intressant. VM-finalen. Och vi ligger under eller det är lika. Och så tittar han ner på bänken, Jan-Erik Vara. Och antingen ser han Linus Norgren och tänker att ja, den där killen kanske blir bra om några år. Eller så ser han Johannes Larsson och tänker att ja, vi låter ju ungefär likadant när vi pratar. Eller så ser han Magnus Svensson. Ja just det, den där killen har ju avgjort varenda SM-final och VM-final han spelat sedan han var 2 år.
Ja.
Och vilken kille vill vi ha där?
Och nu sa du också även att tredje femman skulle vara defensiv.
Ja, som jag har förstått det.
Tror du Storvreta tänkte så när de värvade Rasmus Sundstedt?
Ja, eller när de har spelat Mattias Samuelsson i sin första femman. Nej, det är ju... Ja, nej, man blir lite... Kommunikationen hänger liksom inte ihop. Det finns ingen logisk tråd, känner jag.
Nej.
Och sen är jag ju så sagt irriterad på det här att Vara inte en förbundskapten, utan det är han som ska visa hur vi ska spela innebandy. Och jag tycker inte det är hans position överhuvudtaget.
Det märks att vi är från Linköping och vi har pratat mycket om vårt eget lag här på ett sätt.
Ja, tycker du verkligen det?
Nej.
Nej.
Vad tycker du om årets Linköping nu? Du kan ju stå vid sidan av här ordentligt. Det här året. Förra året så låtsas du gjorde en klassikern slippa försäsong grejen.
Ja, det är rutinen för med sig att man har möjlighet att göra sådana grejer. Ja, det är klart att jag fortfarande har kontakt med många laget så på det sättet. Men jag står ju vid sidan av och ser spelet. Och det är som förväntat tycker jag, för framförallt så har de ju värvat bra. Och framförallt så har de värvat in mycket mer offensiv. Och det är som sagt, du var ju tränare det året vi gick upp. Där vi hade en annan prägel på laget. Mer att vi mycket kämpar och mycket utgick från defensiv och så vidare. Numera är det ju ett spelförande lag med väldigt många duktiga offensiva spelare. Då blir det ju lite mer frågetecken för defensiven naturligtvis.
Mm. Vad är något speciellt du tänker på när det gäller det offensiva spelet? Vad som skiljer det? Du säger att att ett spelförande lag är något annat du tänker på.
Ja, dels har man jobbat mycket på det. Totte gillar ju offensiven, så han är mycket på träning, handlar ju om det. Och sen är framförallt en sån spelare som Oskar Henninen som kommer in och lugnar ner och har mycket boll i sig och fördelar och så vidare. Ågren har inte varit med hela resan. Simon Klein kom in sent och så vidare. Så det är offensiva spelare hela bunten liksom. Så det gradvis har ju laget förändrats till att bli ett annat slags lag. Och jag tror inte innebär i Sverige har hängt med på den resan riktigt. För de ser väl fortfarande det som var när vi gick upp.
Jag satt och kollade på en sändning igår där det fortfarande var... Man måste ju ta hänsyn till, tycker jag, bland att man har ett hemma- och ett bortalagsspel. Det har ju de flesta lag ändå på något sätt att man spelar annorlunda. Absolut. Men igår var det fortfarande att Linköping, det var ganska roligt för att de berömde massor att alla sköt så bra.
Jaha.
Då tänkte jag att det är ju bara det är ju en Palmefors-effekt. Du har slutat.
Ja, att jag har tränat upp dem på ett sätt. Att jag har höjt deras självförtroende.
Ja. Eller, ja. Nej, men just det att... Och, lite har Linköping odlat myten som Täby gjorde en gång i tiden. Det vill säga att man fick igång någon grej om laget och sen har alla bara fortsatt med det. Och det jag tänker på egentligen, det är det här fysiska spelet.
Ja, absolut. Det var ju, framförallt, det är ju, måste man ändå ge Stefan Hedlund stor cred till, för han är en sån som gillar att prata om media och styra media lite.
Ja.
Och det diskuterade jag med Karlstad då, att deras tränare har gått ut och sagt lite grejer som jag inte riktigt fattade vad han menade med.
Ja.
Hedlund hade ju alltid en tanke bakom det han sa.
Ja.
Och det är ju lite där utgick från att vi skulle vara jävligt jobbiga att möta.
Ja, men det är ju intressant då. För att igår när jag kollade så var det något byte när... Nu för sig är det en ganska tuff spelare. Men det är det här att det är stora, tunga spelare som det snackar om.
Som och så, Marcus Tenell eller Johansson tänker på.
Ja, eller Micke Karlsson, eller Joakim Ström, ja. Eller Colin, eller Oskar Henninen. Alltså Marcus 56 Johansson. Alltså listan går ju...
Snitt till längd på 1,56. Det är därför han har det numret, antar jag.
Ja. Så jag menar, visst det finns spelarkaraktärer som sticker ut om och tänker sig bröderna Karlsson som gillar ändå att smälla på lite till exempel. Men är det verkligen så att det är enbart ett lag som spelar tufft numera?
Nej, det är det absolut inte. Däremot så det finns ju kvar fortfarande och som sagt, och det är ju väldigt bra att det finns den mentaliteten. Det är väldigt viktigt att de vårdar den delen också. Att de inte bara blir att de går mot ett lag som bara spelar offensivt som Falun till exempel.
Mm.
För så mycket offensivt kanske inte finns i laget. Utan när de är som bäst, det är när de lyckas kombinera en bra fartfylld innebandy med det här fysiska. För det, och den potentialen finns ju i laget, känns det.
Mm. Vad saknas då? Både du och jag har ju inte tippat om topp 4, medan målsättningen inom laget är ju topp 4.
Ja, nej, det är ett steg till helt enkelt. De är inte ett lag som har en slutspelsplats kvar när de startar säsongen, och då hoppas jag att de minns sig själva också. Och det är små bitar hela tiden. Jag har ju som sagt värvat in lite bättre och det kommer in nya spelare som gör att laget höjer sig, så de ger dem ett par säsonger till, så kanske. Jag känner inte riktigt att som sagt, det finns lite att fixa med.
Men det är ingen speciell spelare, om du får välja en spelare som skulle lyfta Linköping med det spelet som de har idag, vad är det de saknar då så att säga?
Ja, det är svårt. Alltså, jag kanske skulle vilja se en right-fattad, alltså tvåvägsback hade varit ganska kul att se. Alltså, ja, det är väl lite där. Mm. För de rightade backar de har nu är ju rätt defensivt lagda. Mm. Och sen är det ju Anton Karlsson då, som växlar mellan höger och vänster back. Men, alltså, de behöver lite spelare. De tappar ju mig då, och sen Wahlström är lite defensiva och lite mer kanske en ryggrad om jag får lite partiskt där, men.
Ja, det går inte ifrån. Och sen även Jocke Lindström som slutar också. Det är rätt mycket rutin som försvann.
Ja, så det är väl där man måste ta några nya och ta över där liksom.
Vi, en grej vi pratade om att vi skulle ta upp här som kan vara lite smårolig ändå. Det är att vi kommer få besök i något avsnitt.
Alltså?
Ja, jag har inte berättat det.
Jo, jag har hört rykten, men rykten är bara rykten.
Ja, jag kommer inte säga när och hur det kommer ske, men det kommer komma en spelare hit till den här studion på Jumbau gymnasiet någon gång och sjunga en låt.
Jaha, vad trevligt. Ja. Vad ska han sjunga då?
Jag säger inte mer helt enkelt så, utan det kommer bli världspremiär någon gång framöver.
Men då ska jag absolut lyssna på det här programmet.
På alla avsnitt framöver.
Ja.
Ja, det låter bra då. Lite praktiskt då framöver, vill man hitta lite mer tabeller och liknande, kanske någon text också?
Ja, vi får väl se vad vi orkar med.
Ja. Så ska man slå på sin dator och knacka in bastutanboll.wordpress.com som är vår hemsida framöver, där man kommer hitta det här. Man kommer även kunna hitta det via Linköping Innebandy. Det är intressant att jag berättar just nu hur ni ska hitta det här, för lyssnar ni på det här så har ni ju uppenbarligen hittat det.
Ja, men man ska alltid köra en dubbelkoll.
Ja, och som vi pratade om innan så kan ni även skicka förfrågningar, säga att det där är det inte alls, eller så är det kanske till och med, på bupbobcast som hashtag på Twitter, och ni hittar oss också på d_Pettersson eller skumdum på Twitter. Är det någonting du vill fylla i när vi rundar av program nummer 1?
Nej, men vi kommer förhoppningsvis tillbaka och då tar vi upp det som har missats.
Ja. Tack för visat intresse idag och på återseende om några veckor.